Middag. Tänk att vi får frimodigt komma inför hans tron idag. För han har öppnat vägen, precis som Rasseren pratade om här. Han har öppnat vägen för oss. Och vad det än är, så får vi komma frimodigt. Det finns inget som får hålla oss tillbaks. Utan vi får komma med allt det vi är i honom, inför honom. Och vi får göra det med glädje idag. Där är temat för den här dagen: frimodighet i den helige ande. Frimodighet är något som finns på jättemånga ställen i Bibeln. Så redan av det förstår man att det är någonting jätteviktigt. Och sen är det på ett så lyckosamt och härligt sätt att vi alla har tillgång till det. Oavsett vem vi är i det mänskliga, så har vi alla tillgång till frimodighet i den helige ande. Eftersom han bor i oss. Visst, han bor i dig och han bor i mig. Så vi har tillgång till frimodighet i den helige ande. Om man då funderar över att vad är frimodighet som sådant, om man ska definiera det på något sätt, så tror jag att vi skulle få höra ord som modighet, att man är rätt fram, man är framstående, alltså man vågar ta den plats som en tillhör. Alla sådana här olika grejer skulle säkert komma fram om man skulle börja fråga. Och sen när vi ännu liksom bifogar den helige ande i det hela, så får vi ju ytterligare en dimension, en helt ny dimension. Och då blir det en frimodighet som är helt fri från egna syften. Helt fri från att man ska ha någon sån här dold egen agenda bakom det hela som man på något sätt försöker få fram. För det är omöjligt att ha det. För att den frimodigheten som jag talar om, det är ju den helige ande som har det i sig. Och det är ju han som ger det för dig och mig. Så då kan det inte finnas något egna syften i det. Utan det är bara Guds syften. För det är ju hans ande. Och där han är, så där är frihet. Jag tänkte vi skulle kolla på Petrus allra först. Därför att han är så mänsklig på många sätt. Han var ju så där jätteimpulsiv som ofta talade före han ens liksom egentligen tänkte igenom vad han sa. Så kom orden ut ur hans mun. Får du Jimmy fram följande sliden? Jo, yes. Där har vi de där bibelställen. Det där första, Matteus 26. Jag ska ta fram det här också. Så där har vi ju den situationen att de har just haft sista måltiden. De har haft första nattvarden tillsammans, lärjungarna och Jesus. Och då förutsäger Jesus Petrus förnekelse. Han börjar helt enkelt med att förklara att denna natt ska de alla överge honom. Lämna honom ensam. Och han citerar till och med skriften. Han säger att jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Så säger han att ni kommer alla att överge mig. Och Petrus, sin vana trogen, impulsiv som han var, så svarar han bara så här helt rakt på sak. Även om alla andra överger dig, så ska jag inte göra det. Och vet du att även om Jesus därefter säger rakt ut vad som kommer att ske. Han säger att denna natt, innan tuppen gal, ska du tre gånger förneka mig. Inte ens då ringer det några klockor i Petrus huvud. Nej, han är tvärsäker. Han fortsätter och svarar, om jag än måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Och så säger också de här andra lärjungarna. Så även om Jesus sa liksom ordagrant vad som kommer att ske, så inte heller då reagerar Petrus. Varför då? För han var så säker på sin sak. Och det som han egentligen talade om var att han talade utgående från sina egna känslor. Så som han upplevde det, så som han kände det. Och det som han ville förstås. Och märk att det här hände före den helige ande hade blivit utgjuten. För om vi sen kollar på de där tre ställen som finns där i nummer två, så ser vi en ganska markant skillnad. Och de hände ju efter att den helige ande hade blivit utgjuten. Den där första, apostlagärningarna 3 och 6, där är Petrus i farten också. Petrus och Johannes, och de är på väg till templet helt enkelt. Och där utanför templet så träffar de en man som har varit lam ända från födseln. Och han är helt enkelt på plats där för att be om en gåva för sig själv. Och det ber han också av Petrus och Johannes. Och Petrus ser på honom och helt frimodigt, helt utan fruktan, så säger han åt den här mannen att silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Det var jättelätt för honom att tala ut om de orden. Det var inget märkvärdigt i det hela. Inget teatraliskt. Varför var det så lätt? För att han visste i vems namn han agerade. Han visste vem det var som hade gett auktoriteten åt honom att agera i det namnet. Han visste vad han hade. Och det man har, och när man vet vad man har, kan man ge det vidare. Om man inte vet vad man har, så är det omöjligt att ge det vidare. Och vet du att vi som är bärare av samma ande, av samma helige ande, du och jag, så det är ju den helige ande som också ger kraften. Det är ju han som också ger förmågan. Om du tänker på det där bibelstället Apostlagärningarna 1 och 8, det har jag inte där, men jag vet att du känner till det. Där det står att när den helige ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen. Och kraft är också samma som förmåga. Det är dynamis på grekiska, och det är också förmåga. Så det är den helige ande som har allt det. Så därför är det inte något märkvärdigt, även om det är jättemärkvärdigt. Men vi behöver inte göra det till något märkvärdigt. Som inte Petrus gjorde heller. Och sen Apostlagärningarna 4 och 13. Så där är de här samma personerna, Petrus och Johannes. Och det fortsätter. Det var ju en massa människor som såg det här. Vad som hände för den här lama mannen. Att han kunde börja promenera. Kunde stå upp och kunde börja promenera. Han blev helad. Och det passerar ju inte de där människorna så där bara, utan att de skulle ha hajat till och reagera. Och det hela resulterar ju i det att Petrus och Johannes hamnar inför stora rådet. Alla de här pålästa och visa människorna ville ha dem framför sig. Och börja ifrågasätta dem att i vems namn håller de egentligen på? Vad gör de? I vems namn agerar de? Och där står de här båda två utan att vara det minsta rädda. Och den helige ande kommer över Petrus. Och han talar helt lugnt att det är i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi gör vad vi gör. Och då inser de här stora rådets medlemmar. Det står där i 4 och 13 apostlagärningarna. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Alltså, föreställ dig deras förvåning. Det står de här helt vanliga människor som de här stora rådets medlemmar vet att de här människorna är verkligen inte några pålästa typer. Så varifrån har de den här frimodigheten? Varifrån har de det här modet att de kan stå inför de här människorna och de är inte minsta nervösa, inte minsta rädda och tala bara rakt ut? Alltså man kan riktigt föreställa sig hur det surrar i deras huvud. När de försökt liksom komma på att hur kan det här vara möjligt? Och det roliga för oss är ju det att de inte kunde komma fram till någon annan slutsats än det att ett ögonblick, de här männen hör ju till dem som tillbringa jättemycket tid tillsammans med Jesus. Att de i den stunden kom fram till vad som var nämnaren för hela den här grejen. Jesus Kristus. Apostlagärningarna 10:26, om vi ännu tar den, så där är också Petrus. Och han är på väg till Cornelius hus. Och han skulle säkert inte själv ha varit dit, så där självmant. Men det var två av Cornelius tjänare som kom efter honom. Och före det hade han fått synen där på taket av Gud. Så det var Gud som sände honom dit och skickade till och med två av Cornelius tjänare att komma efter honom. Och när han är på kommandes dit på vägen så kommer Cornelius ren emot honom. Och faller på knä inför honom och börjar tillbe Petrus. Och då är det jätteroligt att se vad Petrus gör. Han lyfter upp den här Cornelius. Och det som han, jag måste ta själv också fram det. Det som han säger för honom. Om du jämför de orden med de där allra första orden vi kollade. När han så där alldeles tvärsäkert och bergsäkert sa att han kommer inte att förneka Jesus. Han kommer inte att lämna honom ensam och så vidare. Om du jämför de orden med det som Petrus säger nu. Men Petrus reste honom upp och sa, stig upp, också jag är en människa. Någonting hade hänt med Petrus. Han hade verkligen förstått att det är inte sin egen kraft som han håller på med. Det är inte hans kraft det sker under. Det är inte hans egen vishet som han förstår saker och ting. Utan det är den helige andes kraft. Och det är från honom också frimodigheten kommer till allt det som ska göras. Och Petrus insåg och förstod att Gud tar emot alla som fruktar honom oavsett folkslag. Och han är villig att ge dem sin ande. Det sjönk ner i honom och han fick se det framför sina ögon. Så vet du, frimodighet kommer genom tron. Det är tron som är nyckeln där bakom det hela. Den helige ande är trons ande. Och det är han som har den här frimodigheten. Och det är tron som förlöser den. Så det krävs inte några kraftgärningar eller något annat av dig. Utan det är genom tron. Genom den tro som Gud själv har lagt i ditt hjärta. Som finns där. Och som växer när du använder den. När du börjar ta nya steg. Så växer den. För den är aktiv av sig. Inte passiv. Den vill nå nya områden. Nya grejer. Ta nya steg. En fråga, om vi då tänker på oss själva som troende. Varför är då frimodigheten så viktig för dig och mig? Och framförallt frimodighet i den helige ande. Det kan verka som en helt sån där självklarhet. Och delvis är det också det. Men det är ändå fyra punkter som jag vill ta upp. Ta bara fram igen med de där punkterna. Mm. Ingen inkapsling, står det i punkt ett. Jag är inte på någon läkemedelsbransch, så ser jag inte framför dig nu någon sån här denna, tabletter eller kapslar. Utan helt enkelt ingen inkapsling på det sättet att du inte låter dig kapslas in, begränsa dig själv. Att du liksom inte faller i den gropen att du tror att det är bara på ett visst sätt man kan tjäna Gud. Det är bara liksom genom en viss syssla eller tjänst eller uppgift som man kan tjäna Gud. Där i pastorsakademin så var det en kvinna som talade om bön. Och i sin talan så förde hon fram otroligt bra det här med Marta och Maria. När Maria satt sig vid Jesu fötter och Marta höll på där i köket och med det, allt det här praktiska. Och tyckte att hon inte hade tid att sätta sig där. För hur skulle Jesus ha fått något till livs? Hur skulle de andra ha fått något till livs om hon skulle också ha satt sig där på golvet? Och många gånger tror jag, det var det hon sa där när hon talade, att många gånger tror jag att vi också i våra tankar har kunnat liksom skilja åt olika sysslor. Att vad som är andligt och vad som inte är andligt och vad som är mindre andligt. Och det var så bra när hon sa att båda två är ju lika viktiga. Det är ju också andligt det som Marta höll på med. Att vi inte begränsar oss själva utan att vi liksom låter den helige ande använda oss helt fritt. Och det där att vi kan liksom begränsa oss själva, så det har ju med det att göra som vi har mellan våra öron. Och det är ju också där vi behöver frimodighet i den helige ande, att det här utrymmet här som är mellan de här två öronen, att det också får växa. Att jag får förstå på ett nytt sätt. Jag får inse saker och ting på ett nytt sätt. Tvåan, bejaka och tillåta till användning. Helt enkelt det att du bejakar allt det som Gud har gett för dig. Och det är mycket. Att du bejakar allt. Och sen att du låter det komma till användning för hans rike. Hans rike kan sprida sig. Vet du, det är ingen skillnad hur många brödbitar du har. Ingen skillnad hur många fiskar du har i din korg. Bara du inte gömmer den där korgen. Bara du kommer med den där korgen och ger den till Gud. Ber honom välsigna det som finns i det. För det är ju han som har gett innehållet i den där korgen. Så växer det. Och så får du se att det blir till välsignelse för många andra. Det finns liv i det. Och vet du, när jag skrev det där, att bejaka och liksom verkligen låta allt komma till användning för Gud, så kom jag att tänka på oss människor i den bemärkelsen att vi är ju olika. Och en del av oss är kanske sådana att om jag nu skulle ha där på PowerPointen 10 punkter. Och de där 10 punkterna skulle innehålla saker som du och jag ska vara kapabla att göra eller kunskap vi ska ha för att kunna klara av någon viss uppgift. Så tror jag att en del av oss, när de skulle liksom sådär läsa igenom vad där står, de där 10 punkterna, så tror jag att de skulle direkt liksom se alla de punkterna de vet att de klarar av jättebra utan något problem. Och de skulle känna sig jätteglada. Att hej, ja, det här går jättebra. Men så tror jag att en del av oss är säkert sådana att även om det här skulle bara vara en av de där 10 punkterna som skulle vara en sån punkt som jag inte skulle ha en aning om Och som jag klart och tydligt direkt när jag ser den punkten skulle veta att det går helt över. Både mitt förstånd och allt jag kan och allt jag vet. Och så, ingen chans. Så vet du, jag tror att en del av oss är såna att vi skulle bara se den där ena punkten. Även om vi skulle klara av alla de där andra 9 punkterna så skulle vi sitta och stirra och splinda på den där ena punkten. Och så skulle vi tycka att ja, det är kört. Ingen chans att ens försöka. Och det ska vi inte behöva göra. Vi måste ha och vi får ha frimodighet. I den helige ande. För att det som du inte har, det som jag inte har, det kan vi få av Gud. När vi ber. Vi har ju fått bönens kanal. Och han kan forma oss så att vi klarar av att ta emot det. För problemet är ju inte han. Gud är ju inte boven. Utan det är ju jag som på något sätt kanske har begränsat mig själv. Eller inte tycker mig vara värdig att ta emot någonting. Eller vet du, det finns 1001 förklaringar och orsaker. Men det jag vill säga är att stirra dig inte blind på en endaste grej som du upplever att det där kan inte jag. För Gud kan. Och han verkar genom människor. Det gör han. Han vill använda dig och mig. Så att det blir till hans ära. Trean, kallelsen och uppgifterna. Om du var här förra söndagen, då Edvard predika. Så då blir det lite som en sån här upprepning, för det går nämligen hand i hand med det. Det är just det som han predikade förra söndagen. Att Gud har kallat oss var och en. Det har han gjort. Och människorna bekräftar det på ett eller annat sätt förr eller senare, vanligtvis. Och den helige ande sänder. Och kallelsen är densamme, den förändras inte. Och den kallelsen som vi hittar i Matteus 28, 18, 19 och 20, alltså missionsbefallningen. Den gäller oss allihopa, var vi än är. Vad det än är för uppgifter vi fungerar i, så gäller den kallelsen. Och där är just den där poängen, att kallelsen förblir densamme, men uppgifterna varierar. Och vi måste ge Gud den friheten. För det är ju ändå han som är Gud. Inte jag. Så vi måste ju ge honom den friheten att han får använda oss exakt på det sättet han vill. Han får placera oss där han vill att vi ska vara. Han får flytta på oss då det är dags. Då kan inte vi ställa oss i vägen och allra minst ställa oss i någon annans väg. Och börja säga att nej, hör du. Det där går nog inte. Utan då är vår uppgift att välsigna. Välsigna. Och uppmuntra, stöda vidare. Jag måste kolla nu att jag inte glömmer någonting. Jo. 4. Vad vill du? Och många, många frågetecken därefter. Vet du att vi behöver frimodighet i den helige ande också för att våga fråga den där frågan av oss själva. Och nu kanske du tänker att varför i hela friden säger hon att vi vågar fråga den där frågan. Att det är ju klart att man vågar. Men vet du, det är inte så sagt. Och vad jag menar med det är att många gånger är det ju så att när man frågar den där frågan att vad vill du? Eller att man frågar det av sig själv. Vad vill jag? Och när man riktigt börjar lyssna till sitt hjärta och börjar låta det flöda fritt därifrån, och det är ju så det ska vara, Då tror jag att både du och jag har många gånger varit i såna situationer att personen som började låta flöda från sitt hjärta när hon eller han har kommit fram till punkten säger att är jag nu i Guds vilja? Är det här nu Guds vilja för mig? Förstår du? Att det någonstans ifrån så kommer någon typ av rädsla, någon typ av fruktan med i bilden. Precis som om vi skulle vara nu just i det här ögonblicket i Guds vilja så här och sen imorgon utanför. Precis som jag nu idag här skulle vara i Guds nåd just nu i det här ögonblicket och sen imorgon skulle jag ha fallit ur nåden. Inte har vi någon sån Gud. Inte det är någon sån Gud som den här boken berättar om. Utan alltså, vi är ju i Jesus Kristus. Vi är ju nya skapelser. Och det är ju Gud som verkar i dig och mig. Så hur skulle du, när du riktigt började låta flöda från ditt hjärta, hur skulle du kunna börja tala ut något tokigheter? Något som inte skulle vara i Guds vilja. Det förstår inte jag att du skulle kunna göra. Nej. För om du tar Jimmy bara följande. Där har vi svaret. Jag behöver inte komma med något längre haranger. Utan om man funderar över och känner någon nervositet eller rädsla över det. Att ja, men är jag nu i Guds vilja? Och hur är det här? Så ordet. Gud själv svarar för det. Filipperbrevet 2:13, där står det: ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Vem är det som verkar? Gud. Det är han som gör det. Och varför gör han på det här sättet? Ta bara där. Yes, han börjar från hjärtat. Varför börjar han från hjärtat? För att han är kärleken själv. Han börjar från ditt och mitt hjärta. Det är dit han lägger längtan för någonting, vad det än är. Och han är smart. Han lägger den där längtan i ditt hjärta och så börjar han verka. Han börjar forma och verka din, liksom genom din vilja. Och det har fått sin början i ditt hjärta. Så från hjärtat börjar det påverka viljan i dig. Och sen så småningom börjar det komma ut ur munnen. Så börjar du tala ut det. För att den blir så stark att du kan inte hålla det mera inombords. Det måste få komma ut. Och då är det ju Guds tankar du talar. Det är ju hans vilja du talar ut då. Jo, så vad är då alltså det här problemet? Boven är inte Gud. Gud är aldrig problemet. Just i det här att man någon gång kan liksom låta någon fruktan eller rädsla komma in i bilden i det där att är jag nu månne i Guds vilja eller inte. Vet du vad det är? Det är religiositet. Det är det som bara har kommit med i bilden. Och på något sätt bundit vårt samvete, vår tankeförmåga, alltihopa. Och framförallt stulit frimodigheten. Det är ju det religiositeten gör. Vill stjäla vår frimodighet. Vill stjäla vår glädje. Glädje och frimodighet. Och om de far, då var också styrkan, då var också kraften. Och just det där att det blir så fruktansvärt krångligt. Allting blir så krångligt. Till och med att be helt enkelt så kan man inte mera, utan det blir så krångligt. Det ska vara på ett visst sätt och det ska vara olika formulär och grejer. Va? Det är ju egentligen i grund och botten är det ju att umgås med pappa. Umgås med vår far. Inte behöver man väl då något jättekrångliga tillvägagångssätt när man ska umgås med sin pappa. Då får man nog vara precis den man är. Varför lägger då Gud en så stark längtan i våra hjärtan? För att det än idag finns en hel massa nya områden som behöver intas. Nya områden, och med det menar jag inte nu bara nya alltså ställen eller länder eller platser som är jättelångt borta någonstans på andra sidan av världen. Det finns det också. Men nu menar jag närmast områden som vi hittar här i vårt eget land. I vårt Finland. Vet du, det finns tre grupper av människor som Bibeln lyfter upp så där mer eller mindre genomgående. Det är föräldralösa barn, det är änkor och det är främlingar. Och jag tror att vi skulle kunna bifoga till den där listan också idag missbrukare, invandrare. Alltså, det finns jättemånga såna grupperingar, grupper av människor som på något sätt har det svårt. Som är svagare, som är i nöd. Har det svårt ställt. Och jag tror att det är på de områden vi har kyrkans mätare idag. Och vad jag menar med mätare är det att jag tycker att jag måste se omkring mig när jag sitter på kyrkbänken. Varför ska jag se omkring mig? För att kolla att har jag någon från de här grupperna omkring mig? Finns det någon av dem där? Och ser jag inte någon, då tycker jag att jag måste fråga mig själv att vad håller jag på med? Att vad gör jag här inne om alla de här ännu är någonstans där ute? Att jag tror att de utmaningarna som vi kommer att möta kommer att vara på det planet. Hur vi når till de här människorna. Hur vi når dem med det budskapet som evangeliet har. Hur vi når dem med Jesus Kristus. Att det är den mätaren som kyrkan, som är du och jag, har idag. Och vet du att än idag så är det på samma sätt att Jesus frågar samma fråga av oss. Av dig och mig. Som han frågar av den blinde Bartimeus. Där i Markus 10 och 51. Vad vill du att jag ska göra för dig? Precis samma fråga är aktuell idag. Och vet du att när han frågar den, Jesus, för han är ju redo. När han frågar den av dig och av mig. Så då gäller det egentligen att tänka att hur pass desperat är jag? Hur pass förtvivlad är du? Hur pass trötta är vi på den situationen som vi har eller som vi är inne i? Hur pass mycket vill vi se en förändring? Hur pass mycket vill vi se att vi når också de här grupperna som är i nöd och har det svårt med evangeliet? Och då kan vi tänka på den här blinde Bartimeus, vad han gjorde. Han ropade ju. Han ropade högt. Även om folk försökte tysta ner honom så ropade han för att han var så förtvivlad. Det fanns mänskligt sett inga möjligheter för honom. Inga möjligheter till någon förändring. Men han visste att den möjligheten till den förändringen som han behövde, den fanns i Jesus Kristus. Och han var där, han var på kommande. Och vet du att när Jesus kallade på honom, att han skulle komma till Jesus, så sprang han ju. Och inte noga med det, utan före han liksom, när han steg upp från sin sittarställning från vägen, och före han liksom spurta i väg till Jesus, så gjorde han någonting alldeles kanonfantastiskt. Han tog tag i den här tiggarmanteln som han hade haft på sina axlar. Och han kastade den. Han kastade den så att det bara flög. Och varför gjorde han det? Vad skulle han ha för behov av den här tiggarmanteln? När han visste att Jesus skulle bota honom. Inte skulle han ha något behov mera för sådana mantlar. Så han gjorde en troshandling. Och vet du att samma gäller för dig och för mig idag. Vi behöver inte gå omkring och bära någon tiggarmantel av något slag. Det finns många typer av dem. Istället får vi ha frimodighetens mantel på våra axlar. Det är det vi ska gå omkring med. Inte egen stolthet. Det är inte det jag talar om. Men i den helige andes kraft. I den helige andes frimodighet. Och vet du att om det är någonting som har stulit din frimodighet, och det kan vara vad som helst. Och så vill jag också säga att det är inte något märkvärdigt. Just därför att vi är bara människor. Så om det är någonting som har stulit din frimodighet, så är det bra att be samma bön som David bad. Och som vi hittar i psalm 51. Där finns det. Och där ber han om ett rent hjärta. Och han ber att han ska kunna få en frimodig ande. Och det är det också vi får göra. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus, tack Herre att allt har vi i dig. Och du har gjort färdigt allt för oss Herre. Tack att det egentligen, om vi riktigt tänker noga, så finns det inte någonting som vi behöver tillåta stjäla vår frimodighet i dig. Ingenting. För du, Jesus själv, har gett oss auktoritet. Auktoritet att gå i ditt namn. Att agera i ditt namn. Be i ditt namn. Och vi är nya skapelser i dig, Jesus Kristus. Så Herre, tack för att du lyfter upp. Tack för att du upprättar, Herre. Om det finns någon som upplever att hela eller en del av den frimodigheten som jag brukar ha, det har bara försvunnit. Och jag får inte tag på det. Så tack Jesus att du möter och du upprättar. Och tack helige ande att du bara blåser mera av ditt liv. I oss allihopa. Bara mera av dig. Och mindre av oss själva. Så att i allt vi gör, allt vi är, allt vi säger, att det är du Herre som blir ärad. Tack Herre att makten är din. Och äran tillhör dig Herre. Och riket är ditt. I evigheternas evighet. I ditt namn Jesus. Amen.